Herre Jesus, tack för din närvaro här ikväll. Tack att vi kan förnimma din helighet, din ljuvlighet, Herre. Herre Jesus, oj, det känns nästan svårt att stå här därför att du är så nära. Därför att du är så helig. Herre Jesus, jag ber att ingenting om det som sägs eller görs här ikväll på något sätt ska förta din närvaro eller din helighet, Herre. Utan vi ber att den ska få stanna kvar här hela mötet. Och jag tackar dig, Herre, för att i den närvaron så kan underbara saker hända, Herre. Jag tackar dig att där kan sjuka kroppar bli helade. Tack att det kan det, Herre. Där kan själar som mår dåligt bli helade. Andar som den mänskliga anden som kanske är krossad kan bli helad och kan få resa sig. Herre, gör vad du vill ikväll med var och en av oss, Herre. Jag ber om det, Far, i Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska se till så jag inte trampar sönder grejerna här.
Kan du stå där istället?
Vadå? Okej. Jag vill tacka så hjärtligt varmt att ni hade mod att inbjuda oss. Det är inte alla församlingar som har mod att inbjuda till ett sånt här ämne. Faktiskt inte. Så må Gud välsigna er allesammans. Och jag hoppas att den här kvällen ska ge var och en någonting. Inte för att vi är här, men för att Jesus är här. Det känns så underbart att han är här. Och att han känner var och en av oss. Och att han vet vad var och en av oss behöver. Och han vill ge det. Och man kan få det utan att ha några åthävor där man sitter bara i sin bänk och tar emot. Så kan man få uppleva det man behöver. Jag har upplevt helandet i min kropp åtskilliga gånger på det sättet. Ingen har bett för mig, men Gud har varit där och jag har blivit helad. Så kanske någon eller några går hem helad ikväll fysiskt. Och att du får gott mod själsligt också. Att du känner att du kan gå glad hem och lättad hem. Och att din ande kan ha res på sig för att ha fått kontakt med Herren. Så vi är så tacksamma att vi får vara här, Lars och jag. Lars är en av mina härligaste medarbetare i själavården i Citykyrkan i Stockholm. Vi är ett gäng där som är tränad och undervisad av LL Ministries, både i England och Sverige. Och vi håller hela tiden på att träffa människor som har det svårt. Och Lars är nog den som träffar flest, tror jag. Han ger inte upp. Och det är så underbart därför att Lars vet och kan förstå många av de människor vi möter. Han kan förstå vad de har upplevt, för han har varit i det själv. Och han vet att det går att bli fri. Så därför så bad jag Lars skippa allt det han skulle kunna haft för sig den här helgen i Stockholm. Och komma hit med mig istället och ge sitt vittnesbörd. Och det ska han få göra här ikväll. Få vittna om vad Gud har gjort. Ja, först ska, kanske du ska vittna om vad djävulen har gjort i ditt liv. Och sen imorgon vad Gud har gjort i ditt liv. Ja, du får vända på det som du vill. Som du får ta det. Du får ta det som Herren leder dig. Ja, så det är underbart. Idag så är det faktiskt i Stockholm en New Age-mässa. Man kallar det för harmonimässa. Man har ju det lite då och då och det drar till sig mängder av människor. Och jag har sett de där reklamen på tunnelbanan om den här så kallade harmonimässan. Människor är i så behov av harmoni idag. De är i behov av frid. De är i behov av att veta någonting om sina egna liv och om framtiden. Och så vänder de sig till falska gudar och källor. Det medför inte någon harmoni, de här mässorna. Utan man förs djupare in i disharmoni och i lidanden. Och det kan Lars vittna om, för han har varit inne i allt det där. Han vet vad det kostade honom. Han vet det, men han vet också att det går att bli fri. Och tack och lov så är det inte bara det här som erbjuds människor som är där idag. Utan där finns det också ett team med kristna som också har bord där med kristen litteratur och som vittnar för människor och som ber med människor. De erbjuder förbön för människor och faktiskt i varje sån här harmonimässa så är det människor som kommer till tro på Jesus Kristus. Och så händer det att vi får ta hand om dem sen. För det är en sak att bli frälst och en annan sak att bli av med det bagage man har fått med sig. Det tar längre tid och det får vi jobba med. Så de skaffar jobb åt oss när de är på de här mässorna. Men vi är ju glada för att människor nås av Guds ord och även på sådana ställen. Och det kan också Lars vittna om när han först mötte Jesus. Det var på ett märkligt ställe, det ska ni få höra. Om det blir kväll eller imorgon, det vet jag inte. Det får vi se. Ja, hörni, vi befinner oss i en verklig tid som jag läser just nu. Hesekiel. Jag går tillbaka till Hesekiel och profeterna lite då och då. Vi vet att Hesekiel, när det här hände som jag ska berätta läsa om här, då var Hesekiel i Babylonien. Han var där för att Israels folk hade, en stor del av Israels folk hade blivit förvisade dit på grund av avguderi. Och Babylonien, det var ju en smältdegel utav avguderi. Babylonien, det är nuvarande Irak. Och det är inte så mycket bättre där idag, fast det är annorlunda. Men där var de, och där var Hesekiel. Och plötsligt så säger Hesekiel att något som liknade en hand kom och grep tag i honom där han satt där i Babylonien och förde honom till Jerusalems tempel. Därför att kvar i Israel och kvar i Jerusalem så fanns det judar. Alla hade inte blivit skickade till Babylonien, utan en del var kvar där. Men de levde i avguderi. Jag ska läsa lite grann av vad Gud visade Hesekiel övernaturligt. Jag läser ifrån det 8:e kapitlet. Då säger Herren så här till Hesekiel i vers, jag ska se vilken vers det är. Det är i vers 6. Han sa till mig, människobarn, ser du vad de gör? Det är så hemska vidrigheter Israels hus ägnar sig åt här att jag måste lämna min helgedom. Men du ska få se ännu mer och ännu värre vidrigheter. Och så framför avgudarna, jag läser ifrån en vers till, 9:e versen. Han sa till mig, gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här. När jag kom in fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur, liksom Israels folks alla avgudar, inristade runt omkring på väggarna. Framför dem stod 70 av de äldste i Israel. Och Jasanja, Shafans son, stod mitt ibland dem. Var och en hade sitt rökelsekar i handen. Och ljuvlig doft steg upp ur rökelsemolnet. Och sen så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. Han sa till mig, ser du detta, människobarn? Och i den första versen jag läste, ser du vad de gör så att jag måste lämna mitt tempel? Gud vill inte vara sambo med avgudar. Och jag frågar mig, hur många tempel är det som Herren måste flytta ut ur idag? Därför att in i Guds hus så kommer avguderi. Vi läste för några veckor sedan om att i Katarina kyrka, där har man nu kurser i kundalini yoga och mindfulness. De största samlingarna, yogasamlingarna i Sverige, det är i en annan statskyrka i Stockholm, i Björkhagen. Samlar väl omkring 400, har jag läst någonstans, till yogaövningar i kyrkan. Och vi skulle kunna räkna upp massor av kyrkor där allt det här har kommit in. Tai chi, qigong, mindfulness, yoga och mycket, mycket annat sånt här kommer in. Man gör precis som i Jerusalems tempel här. Man vänder ryggen åt Herrens altare. Och så vänder man sina ansikten mot öster och tillber solen i öster. Yogaövningarna handlar ju om att tillbe också solguden Surya Namaskar också. Och det håller man alltså på i Herrens tempel. Man kanske inte vänder ryggen mot altaret, utan jag har sett att man gör det här framför altaret. Så tillber man solguden, man vänder sina ansikten mot öster, billigt talat, andligt talat. Ja, det här gjorde ont i Guds hjärta. Så Gud ville göra något åt det här avguderiet. Han sa så här till några av sina tjänare, om det var änglar eller vad det var. Gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors i pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Jag läser alltså ur Folkbibeln 1915, och i tidigare versioner av den här bibeln så har det stått bara gå och sätt ett märke i pannan. Och så har det i fotnoten stått att det märke man satte i pannan på människorna, det var den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet som på den tiden liknade ett kors. Så mer än 500 år innan Jesus hängde på korset så blev människor korsmärkta, som sörjde över avfallet i Israel, som suckade och våndades när de såg det. Sätt ett kors, står det rent ut här nu, i pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Tänk, innan Jesus hängde på korset så blev de korsmärkta. Och så står det så här, jag läser lite längre fram. De fick alltså order om att straffa avgudadyrkarna på det grymmaste sätt. Ni ska döda för att förgöra. Men rör ingen som har korset på sig. Börja vid min helgedom. Men rör ingen som har korset på sig. Det här är så underbart. För du och jag är också korsmärkta. Vi är korsmärkta. Vi som har tagit emot Jesus Kristus, frälsaren, som hängde på Golgata kors för oss. Vi är också korsmärkta. Vi har det inte i pannan, men vi har korset i våra hjärtan. Vi har frälsningen, vi har försoningen. Vi har det nya livet i Jesus Kristus i våra hjärtan. Och här säger Herren, straffa avgudadyrkarna, men rör inte de som har korset på sig. Det här, vi vet och förstår att det kommer en straffdom, måste så göra, över vårt land. Och kom ihåg, när jag talar om straffdom så är det samtidigt Guds kärlek i det. Gud straffar för att få människor att omvända sig. I Hosea så kapitel 5 tror jag det är, så står det att i nöden ska de vända sig till mig. Gud vill skaka om det här landet, men han har ett särskilt öga till de som är korsmärkta. Det är de som har Jesu kors, Jesu liv i sina hjärtan. De har han ett särskilt öga till, och han vill skona dem. Och jag tycker att det är så underbart, därför att i våra kroppar så har vi massor av celler. Flera miljarder celler har vi. Och i varje cell så finns det en proteinmolekyl som sköter om arbetet i varje cell. En cell är som en fabrik. Det pågår väldigt mycket arbete i varje cell. Och den här proteinmolekylen håller samman och håller ordning på det som sker i varje cell. Och håller kontakt med de andra cellerna också och håller ordning på det. Och den molekylen, gissa vad, den är formad som ett kors. Så vi har i våra kroppar så har vi miljarder kors i våra celler. Det är så underbart. Gud har satt sin signatur i oss. I varenda cell så har vi hans signatur. Och jag måste också nämna om att NASA i USA, de har ett teleskop som kallas för Hubble-teleskopet. Och en gång så riktade de in det där teleskopet i en galax som stod på tvären så här. Och när det där Hubble-teleskopet kom ut med bilden, vad var det som de såg? Jo, ett kors. Där i centrum av den här galaxen så fanns det ett kors. Jag är inte säker på att det riktigt fanns ett riktigt kors, inte så. Men bilden kom ut med ett kors. Och det nästan ser ut som att någon hänger på det här korset dessutom. Och det står ju att Gud, han känner stjärnorna, han känner planeterna, han nämner dem alla vid namn. Han nämner dem alla vid namn. Vi kan inte ens räkna hur många de är. Men han nämner dem alla vid namn. Och han, det är han, vi läser i Kolosserbrevet 1. Att det är han som har skapat världarna, universum, planeter. Och vi vet att vetenskapsmän de frågar, vad är det för kraft som håller allt det här samman? Varför flyger inte stjärnor och planeter åt olika håll? Varför far de alla i en ordnad gång, i en speciell gång? Ordnat. Det är ingen ordning. De flyger inte ut bara så här. Vad är det som håller dem där? Jo, det står i Kolosserbrevet att Kristus är alltings sammanhållande band. Det är han som håller universum samman. Och våra kroppar är som ett universum med alla de celler och alla de saker som finns där. Och han har koll på alltihopa. Han har koll på vad som händer i våra kroppar. Och det är så underbart. Och så det här igen ordet. Rör inte dem som har korset i pannan, men vi har det i hjärtat. Och det är gott att veta det här. Det här ska vi tänka på. Att vi har ett beskydd. Vi som suckar och våndas, för det gör vi. Vi suckar och våndas över avfallet i vårt land. Vi känner inte igen Sverige, vi som har kommit någorlunda till åren. Vi som har sett ett annat Sverige. Vi känner inte igen det Sverige vi ser idag. Och vi suckar och vi våndas. Men vi vet att Herren ska vända på det här en vacker dag. Vi har facit i hand. Vi har Bibeln här. Jesus satt med sina lärjungar på Oljeberget. Säkert en solig vacker dag. Och precis som de som nu går till New Age-mässor och sånt där, så ville de veta något om framtiden också. Vi vet ju, vi vill ju det. Vi vill veta någonting om oss själva, vi vill veta något om vår egen framtid, vi vill veta om den här världens framtid. Så de frågade Jesus, jag läser ifrån Matteus 24. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Ja, det är många som frågar det idag. Vad är tecknet på hans återkomst och den här tidsålderns slut? De hade hört att den här tidsåldern skulle få ett slut. Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och det ska bedra många. Jag stannar där, för sen talar Jesus om många, många tecken. Han talar om naturkatastrofer, om allt som om krig och nöd av olika sätt. Men det första han säger här, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska bedra många. Ordet många, enligt grundtexten, palos heter det, så lär det betyda, eller man kan tolka det till, miljoner ska komma och säga att de är Gud, att de är Messias. Och det är en verklighet idag. I New Age-rörelsen till exempel, så, och i de, andra, i de österländska religionerna som vi ska titta lite närmare på. Jag har en PowerPoint-serie här som jag ska visa. Jag vet inte om vi hinner visa alltihopa, men en del ska vi visa därifrån. Men de österländska religionerna, för dem är det självklart att vi är gudar. Och om vi inte vet om det så behöver vi göra vissa saker för att bli medvetna om det. Vi behöver hålla på med yoga till exempel och mycket annat för att vi ska fatta att vi är gudar. Det finns en hindu-lärare som säger, så han heter Swami Muktananda. Han säger, böj knä till dig själv. Hedra och tillbe din egen varelse. Upprepa mantrat som alltid pågår i dig. Meditera på dig själv. Gud är inom dig som du. Gud är inom dig som du. Vi ska titta mer på det här längre fram när vi ser PowerPoint-serien, ska jag nämna mer om det här. Och New Age säger så här, Kristus är du. Du är den som ska komma. Var och en av er, varje själ, Kristusskap är ingenting som ska komma i framtiden när du är mer utvecklad. Kristusskap är nu. Jag är Gud Kristus. Du är Guds Kristus. Det är så New Age-rörelsen lär. Om du har hört och träffat New Ager som talar om Gud, de talar om Kristus, så ska du inte för ett ögonblick tro att de är kristna. Att de tror som vi gör. Att de tror på Bibelns beskrivning av vem Gud är, vem Jesus är. Nej, de har en egen beskrivning om vem Jesus är som inte stämmer på en enda fläck med vad Bibeln talar om att Gud är, att Jesus är. Men de uppfyller den här profetian som Jesus gav. Många ska komma och säga att de är jag. Att de är Gud. Så vi ser det här mer och mer. Och så finns det då olika metoder för att få folk att acceptera sin gudomlighet. Och nu tror jag, ja, jag ska ta ett par främmande ord här som beskriver den här asiatiska andligheten. Det finns olika andlighet. Allt andligt är inte från Gud. Det är inte Gud allt som glimmar, var det Reichmann som skrev. Allt andligt är inte från Gud. Djävulen är också andlig och han har också tjänare och han omger sig också med en andlighet. Men den asiatiska andligheten kallas också panteism. Allting är Gud. Människor, djur, växter och allt annat fysiskt är Gud. Enligt den tron så är katten du har där hemma också Gud. Pelargonen du har i fönstret är också Gud. Apelsinen du äter är också Gud. Och du är Gud. Och så har vi då panenteism. En personlig Gud. Men Gud är i alla saker. Han är i det här bordet. Han är i allting. Och en dag ska allt skapat bli ett med honom. Det här är en annan tro än den vi har. Vi har en helt annan tro på det här, men det kan ju likna lite grann det som de tycker. Så panteism, allting är Gud. Panenteism, Gud är i allting. Det är den här asiatiska andligheten. Och det här gör att vi som håller på med samtal med människor, vi möter många unga människor. Lars och jag och hela våra team i Citykyrkan, vi möter många unga människor som har varit i buddhistiska, hinduiska länder och de har fått sin identitet förvrängd och förvillad. De vet till slut inte riktigt vilka de är faktiskt. Och varför, det ska vi strax se. Så jag tror att vi kan sätta på den här powerpointen nu. Så ska vi se några bilder och kanske mitt i alltihop så ska vi be Lars komma och berätta lite grann om sitt liv. Vad fint att jag ser bilden rakt framför mig. Vad bra då. Babylonien, jag nämnde just det. Det första världsimperiet. Jag har en bok som jag vill berätta om redan här. Den heter Främmande eld. Och den är skriven av en forskare på FOA. En härlig broder i Kristus. Han har skrivit flera böcker. Han har skrivit om illusionen om den heliga vetenskapen. Och han har skrivit den här boken Främmande eld. Där han utlägger väldigt mycket om Babylonien. Och vad det var som hände där. Och hur det har spritts ut över världen. Inte bara i Asien, utan också hur inflytandena därifrån har kommit hit till västvärlden. Så jag rekommenderar den här boken. Jag har bara några exemplar med mig. Om okkultismens rötter och kristen tro. Och många av de där rötterna kommer just ifrån Babylonien. Inte så konstigt att det är som det är i Irak idag. Ja, vi kan ta nästa bild. Jag kommer att peka med fingret lite grann till vår syster där nere så att hon vet när hon ska växla bilder och sånt där. Och Babylonien, dit judarna fördes alltså. Det här är en bild på hur det var ungefär på 1792-1750 före Kristus. Och längst ner där så har vi Kaspiska havet. Och allra längst ner så har vi huvudstaden Ur. Det är i Kaldén, Kaldéernas huvudstad. Vi kan ta, och där hittade Gud Abraham. Vi kan ta nästa. Och på 1800-talet så gjorde man utgrävningar utanför staden Babel. Och då hittade man fragment av huvudentrén till staden Babel. Och man tog och plockade ihop de bitarna och rekonstruerade och flyttade det till Tyskland. Så det finns där. Och på babyloniska så kallas den för gudsporten. Men Babel betyder också blandning, förvirring. Och ja, vi kan ta nästa på bild. Ni vet att när Noa, en lång tid efter det att Noa och hans familj hade landat på Ararat, så växte människosläktet till. Och så småningom så samlades man i Babylonien. Och där byggde man det här tornet. Man tror att det kan ha sett ut så här. Man ville nå upp till himlen, sa man. Och vi har samma strävan idag. Vi vill också nå till himlen, men inte med murbruk och tegel, utan med lite mer sofistikerade saker som vi skickar upp i skyarna nu. Men i ett sånt här torn så fanns det väldigt mycket avgudatempel. Vi kan ta nästa bild. Och så här såg det ut ungefär då judarna var i fångenskap i Babylonien. Det här mörka området där. Nästa. Jag går ganska snabbt igenom det här för vi ska hinna mycket kväll här. Och Kaldén längst ner. Det var astrologernas och astronomernas land. Kaldéerna tyckte om att studera stjärnvärlden. Och de kom också och utvecklade matematiken. Och Bibeln förbjuder ju som vi vet stjärndyrkan och dyrkan av planeter och sånt där. Men det står i första Moseboks första kapitel att stjärnor och planeter, de är satta, och solar och månen, de är satta som tecken. När Gud vill göra någonting specifikt i vår värld, då visar det sig tecken där uppe. Och när Guds egen son Jesus Kristus skulle födas, då lät Gud ett tecken visa sig på skyn. Kanske det var kaldéer som kom. Vad vet vi? Södra Irak är ju inte så långt bort. Så det kan hända, fast det vet vi inte, att det var kaldéer som studerade stjärnvärlden och såg den där stjärnan. Och så lastade de sina kameler och åsnor och drog iväg till Betlehem. Vi kan ta nästa bild. Och de hade olika gudar, många gudar. Här nämner jag bara några. Himmelsguden Anu, Enlil, luftens gud och Ea vattnens gud. Det, alltså, New Age-rörelsen har fiskat upp Ea, vattnens gud, ifrån södra Irak, ifrån sötvattnen i södra Irak, och kallar honom för vattumannen. Och de säger att nu är vi i vattumannens tidsålder. Nej, vi är på väg in i vattumannens tidsålder. Vi är i fiskarnas tidsålder, säger de nu. Men på väg in i vattumannens tidsålder, och då ska det inte finnas några kristna kvar på jorden. Då ska vi ha blivit omvända till New Age eller något annat, tror de. Och så Marduk, en utav staden Babels gud. Vi kommer till det här med. Och om jag nu pratar väldigt snabbt om de här sakerna, och det är svårt att hänga med, så var inte ledsen. Jag har böcker med här. Jag kanske tar dem på en gång också. Det här den här ger väldigt mycket information om alla de här sakerna. Så om du har svårt att komma ihåg vad jag har sagt här ikväll, skaffa den här boken då. Eller den här lilla. Den andra ska jag tala om imorgon. Så och sen kanske det blir tillfälle till frågor också, kan hända. Så vi har inte möjlighet att gå igenom hela den här New Age-rörelsen och allt vad de håller på med. Men vi snuddar lite, så nu tar vi nästa bild här. Och där nere, alltså Ur, det var Kaldéernas huvudstad, och där fanns Abraham. Och det är så fantastiskt att mitt i den sörjan utav avgudadyrkare, så hittade Gud någon som trodde på den enda sanna guden. Och så är det. Överallt så finns det de som har sina hjärtan och sina sinnen högre upp. Så vi kan ta nästa bild. Och här står det om slutet på Babylonien. Det är så här att när vi kommer en bit in i Jeremia och Jesaja, så efter det i mitten på där, vi ska se här, Jesaja 45 och Jeremia 51, efter de kapitlerna i Gamla testamentet så hör vi inte talas om Babylonien, för det upphörde då. Det blev besegrat utav en annan stormakt. Och det var 539 före Kristus. Men i Nya testamentet, och speciellt i Uppenbarelseboken, så dyker Babylonien upp igen. Inte som ett fysiskt världsrike, men som ett andligt rike. Och vi läser vad som det står här. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hedna folken. Därför blev det från vettet. Alltså New Age och alla de här religionerna, de sprids idag över hela världen. Och när vi går in och studerar på vad det är de tror på och vad de gör, ja, då måste vi hålla med om det här, att de är från vettet faktiskt. Och sen så står det i Uppenbarelseboken, tänk att vi har facit. Fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Avgudadyrkan jämförs med otukt. Man är otrogen mot vår Herre och frälsare. Så all avguderi är klassat som otukt. Och sen i Uppenbarelseboken 18. Ve du stora stad Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Och underbart att vi har facit i hand. På en enda timme. Om det är ett 60 minuters timme eller om det är en annan slags tid, det vet vi väl inte. Det kanske Holger vet här. Men det står inte klart. Men på en kort tid, mycket kort tid, så kommer det här att falla ihop. Det ska vi trösta oss med, hörni, för vi har facit här i handen. Ja, vi säger inget mer om den här bilden. Vi tar nästa. Ja, buddhismen, det här ska vi tar de här bilderna lite snabbt. Det är mycket av det här vi håller på med kommer ju ifrån buddhismen. Det här är från templet där ifrån Ryssland, från Buryatien. Därifrån man tänkte sig att sprida buddhismen i hela Ryssland. Munkarna som sitter där, de är i ett tempel utanför Lhasa i Tibet. ett av de värsta templerna där man lär ut de allra värsta sakerna. Där sitter de här munkarna. Ja, och så tar vi nästa. Ja, det här är den buddhistiska världsbilden. Vi kan nämna lite kort om den. Den finns, allt det här finns i den här boken. Så tillvaron är som ett hjul. Vem som har satt igång hjulet vet man inte. Men hjulet hålls i dödsguden Maras händer. Och sen finns det här då sex stycken saker som vi kan återfödas till. De tror ju på något som kallas för karma. Att efter det här livet så händer det saker. Ja, enligt dem, ja, jag kan ju nämna det lite kort. Om man har bra karma, då kan man återfödas som Gud. Om man har mindre bra karma, då återföds man. Nej. Låt den där första. Ja, bra. Då föds man som en halvgud. Om man har ett riktigt dåligt karma, då kan man återfödas som ett djur. De säger så här, tibetanerna säger att löshundarna i Lhasa, det är buddhistmunkar som har syndat. Och sen så har vi det allra värsta man kan bli, det är längst ner då. Jag kan inte peka här så att det syns klart, men du kan se det i boken. Längst ner så är det en bild på helvetet, helvetena. Man tror på 18 helveten, 8 kalla, 8 varma och ett där man sliter i stycken och ett där man krälar i allsköns smörja. För oss räcker det med ett helvete. Våra helveten kommer vi aldrig ur, men de här helvetena så ska man bara vara en viss tid beroende på vilket karma man har. Sen ska man återfödas igen till någonting. Och nästa då, vi går så här med sols. Så det är att man kan återföra som en hungrig ande som söker efter tillfredsställelse i tillvaron. Ja, det är många som verkar vara på den vägen. Söker efter tillfredsställelse i tillvaron om man hittar den inte därför att man söker på fel ställe. Eller sen så kan man återfödas som en människa. Men vilken slags människa man återföds till, ja, det beror på ens karma. Om man ska sitta på en trottoar i Calcutta full med spetelska, eller om man ska bli en rik och lycklig svensk, det beror på ens karma. Så det är lite grann, det finns mer i den här bilden, men ni får läsa om det i boken istället. Så ägnar vi oss åt nästa bild. Ja, den här buddhistiska människosynen. När vi har att göra med människor som har tillbringat tid i Fjärran Östern, eller Sydostasien, eller som en New Age-are, så sa jag att deras identitet har blivit så förvirrad. I den österländska tron om människan så finns det inget ego, inget jag. Ni vet att Gud sa till Mose, jag är. Vi kan också på något sätt säga att vi är. Men enligt buddhistisk tro så finns inte vi alltså. Vi har inget jag, vi har inget ego, det finns ingen själ. Buddha sa så här, titta på en skumbubbla på Ganges. Du tror att det är något du kan ta tag i, men när du tar den där skumbubblan i handen så ser du, nej, det var ingenting. Så är det med ett människoliv också. Att tro att man är en bestående person, det är bara en illusion. Istället så har vi 5 stycken egenskaper och du ser dem där. Man har en form, det är kroppen. Man har känsla, uppfattning, vilja, medvetande. Det är det vi består av. Och de där sakerna, de där 5 sakerna, de går in i någon annan när vi dör. Någon annan stackare får vårat dåliga karma eller bra karma. Enligt den tron. Slutmålet enligt den här människosynen, det är att vi ska bli gudar. Vi ska förenas med Brahma, med Ki eller Chi. Och vi ska gå upp i kosmos. Vi ska bränna upp vårt karma. Och vi ska gå in i nirvana eller i moksha, hinduism. Det är slutmålet, det här alltså. Men vi har alltså inget ego och inget jag. Vi behöver veta lite grann om den här människosynen när vi har att göra med människor som har trasslat till det för sig i Österns länder. De vet snart inte vilka de är. Vi kan ta nästa. Buddhistisk andlighet då. Det var det vi talade lite om tidigare då. Allt levandes dolda innersta väsen är att allt och alla är Buddha. Panteism, allt är Gud. Panenteism, Gud är i allt. Allt och alla är ett. Du hörde det här om katten där hemma är Gud. Du är Gud. Blommorna du har i fönstret är Gud och så vidare. Och sen i New Age-rörelsen så talar man om självet, Kristus-jaget, det högre jaget. Och när man talar om Kristus-jag då är det inte Jesus Kristus utan det är deras egna påhittiga Kristus. Man ska komma in i ett högre jag och det ska man göra genom meditation och kontemplation och så vidare. Vi kan ta nästa bild. Och just det här med meditation är inte så fromt som det låter. Men jag tror att när jag har berättat om det här så tror jag... Nej, Lars, du får vänta lite till. Ja. Sen meditation. Det finns människor som med stor iver driver på att sen meditation ska ske i våra kyrkor. Och det pågår väldigt mycket av sen meditation i våra kyrkor. Och det handlar om att man ska tömma sinnet. Gå emot alla tidigare inlärda kunskaper. Man måste glömma det man har lärt tidigare i skolan och så vidare. Och för att få hjälp att glömma det så har man något som man kallar för koan. Man ställer fram gåtor för de som sitter och mediterar som de inte kan lösa. Och det är för att spräcka medvetandet om saker och ting. Och man kan få en smäll utav meditationsläraren också om man inte kommer på något svar. Och det heter låt kropp och sinne falla bort. Och så ska man då komma fram till att upplysningen att allt är Buddha natur, att man själv är en Buddha alltså. En av deras föregångare satt i 9 år och stirrade på en vägg. Och det sades att den vise är som en tom grotta. Han hyser inget vetande. Och mer kan man inte säga om honom. Man ska alltså bara sitta och stirra på en vägg. Det står inget i Guds ord om att vi ska tillbringa våra liv på det sättet. Tvärtom så står det att vi ska utveckla det vi har här uppe i knoppen. Det ska utvecklas. Och vi ska växa. Och så säger japanerna då, för det är ju Japan som zenbuddhismen är väldigt förekommande. Så säger japanerna, vi fattar inte varför vi japaner inte kan få någon Nobelpris i något vetenskapligt ämne. Naturvetenskapligt ämne eller något sånt där. De har fått i litteratur och lite sånt där. Nej, om man stänger av det här uppe då kan man ju inte få någon Nobelpris. Men nu finns det ju en del japaner som har fått det. Och de har bott och studerat i Amerika. Långt bort ifrån den här atmosfären och den här filosofin som man har där borta i Japan. Så japaner är ju inte dumma. Men de får ju inte genom den här meditationen får de inte använda huvudet. De ska stänga av allting. Men det leder alltså inte till Nobelpris. Mindfulness, det är byggt på kalm och vipassana meditation. Och slutmålet med vipassana meditationen, det är att man ska bli man ska få övernaturliga förmågor. Man ska bli något liknande en trollkar, alltså man ska kunna göra övernaturliga saker. Men mindfulness är byggt på de 4 första stegen i vipassana meditationen. Ska inte gå in på det just nu. Jag har lagt ut det också i den här boken. Så har jag också skrivit mycket om det. Så att du kan ha den som en slags uppslagsverk och se vad är mindfulness egentligen. Ja, vi kan ta nästa bild. Jag tror att vi hoppar över det där så länge. Jag kommer till mindfulness senare. Vad vi kan ta här, det är det här med yoga. Och när vi har tagit det är tre bilder som ingår i det här, så efter det här så tar vi två bilder till. Och sen ska vi gå tillbaka till den där första. Så ditt föregående bild, gå tillbaka till den. Den, ja. Så efter det, när jag har talat om det här, då ska jag be Lars komma och berätta om sitt liv. Och sen får vi se hur vi fortsätter sedan. Det är så här att man har inte så mycket eget att komma med, utan man kopierar. Ni ser den där pelaren till vänster där. Den består av fem olika delar. Det är ett plagiat av någonting som skedde uppe i himlen. Det är så vi läser i Jesaja och i Hesekiel, att det skedde ett uppror i himlen. Lucifer gjorde uppror mot Gud och han kastades ut ifrån himlen tillsammans med en tredjedel av änglarna. Han kom ner till jorden. Då säger buddhisterna så här, att en gång före all tid fanns det en fullkomlig värld där uppe. Men det skedde en katastrof där uppe och allting rasade. Och ur raset kom etern, luften, elden, vattnet och jorden. Och vi är längst ner från den där fullkomliga världen. Vi är allra längst bort ifrån den, för vi är här nere på jorden. Så det gäller för oss att ta oss upp. Ända upp dit. Och det ska vi göra genom yoga. Och nu kommer jag till vad den ursprungliga tanken med yoga var. Det har inte rört sig någon enda gång om gymnastik eller avslappning. Det har rört sig om att man ska bli Gud. Då tror man att kroppen har fem chakras. Det har vi inte. Fråga en kirurg om man har hittat någon chakra i någon människokropp. Då börjar vi med den nedersta chakrat, den där runda cirkeln där nere. Den korresponderar till jorden som du ser där. Och den nedersta cirkeln där, den handlar om skelettet i kroppen. Alltså själva fundamentet i vår kropp, skelettet, motsvarar den där jorden i pelaren där. Och till varje chakra så hör det två gudar, en kvinnlig och en manlig gud. Så när man går in i yoga då, alltså när de gjorde det från början, så överlämnade de skelettet i händerna på hinduiska gudar. Nästa chakra, det korresponderar till vattnet där. Och det gäller blodet i en människas kropp och urin och allt som flyter i en människas kropp. Det kallas också för sexchakrat. Det är också väldigt mycket manipulation med den driften i en människas liv. I en del chakra, i en del yogaformer mer och en del andra mindre. Men det berörs ändå. I alla yogaformerna så berörs det också. Jag ska inte gå in på detaljer av det. Men det korresponderar alltså till vattnet. Och det är blodet som man överlämnar, blod, urin, sperma, slem, allt som flyter i en människokropp överlämnar man till hinduiska gudar. Sen så har vi det tredje chakrat där, det motsvarar elden. Ni vet känslorna, vi brukar säga att vi har känslocentrum i mellangärdet. Vad vet jag om det, men vi känner i alla fall att när vi blir rädda eller sånt här, då bränner det till i mellangärdet. Det gjorde det när man stod framför en arg soldat vid ryska gränsen och man hade biblar gömda i bibeln. Då kände man var man hade känslocentrum någonstans. Så man överlämnar känslolivet också till hinduiska gudar. Och så det fjärde chakrat där, det är lungornas eller hjärtats chakra, och det har med luften att göra. De som går in för faktiskt alla okulta övningar, men yoga också, så handlar det mycket om att manipulera andningen. Om man ska lära sig att hålla andan långa tider. Ja, du tror mig inte om jag säger att man ska lära sig hålla andan i flera timmar eller något dygn. Och gör man det, då blir det också genbrist i hjärnan och så blir det personlighetsförändringar. Och sen så ska man då också kunna levitera när man har kommit upp till lungornas chakra. Levitera, man ska kunna sitta i luften. Något jag också måste säga då, det är rörelserna. Det är inte för att man ska bli mjuk i kroppen eller få stärkta muskler. Det kan ju bli på köpet, men det är inte syftet med det. Utan rörelserna är designade för att man ska få kontakt med en osynlig energi i kosmos. Att man ska bli uppkopplad till en osynlig andlighet som man har olika namn på. Brahma, Ki eller Chi till exempel. Så jag har träffat människor som har varit inne i det där med andningen och de har haft svårt att börja andas normalt efter det. Och sen så har vi strupens chakra. Det har med etern att göra. Ni vet att när vi talar någonting så går vårt ljud, vår röst går ut i etern. Och det står ju i Guds ord att vi ska få göra räkenskap för vårt fåfängligt ord som vi har talat. Har Gud en jättebandspelare någonstans? Det var bara en spekulation. Men Gud vet vad vi säger, vad vi tänker. Och vi ska få stå till svars. Om vi inte har fått förlåtelse för det, bett om förlåtelse, då utplånar han det. Men genom det där som sitter i strupen så ska man kunna skicka förbannelser eller välsignelser till folk. Faktiskt. Och jag var på Bali. Jag har varit på Bali ett par gånger. I missionsändamål. Och där finns det fullt med trollkarlar som försöker bekämpa varandra med förbannelser. Konkurrera ut varandra. Och vi upplevde något fasansfullt hemskt första natten på Bali. Ja, andra natten för min del. Men i alla fall. Ja, jag ska inte gå in på det. Men sen uppe i pannan så finns det något som man kallar för tredje ögat. Man tror då att när man har hållit på med de här yogaövningarna genom alla chakran som man har kommit ända upp till tredje ögat, då ska man ha handpåläggning av en guru som ska förmedla andlig kraft och öppna ett tredje öga där uppe. Och jag har mött svenskar som tror att de har ett tredje öga. Och de tror att det har blivit öppnat. Och det är meningen att man då ska kunna utföra kraftgärningar. Övernaturliga saker ska man kunna göra. Och sen ska man ända upp till ovanför knoppen där. Och vad är det som ska upp dit? Jo, man menar att i ryggslutet mellan anus och könsorganet så finns det en energi som ligger ihoprullad. Och kundalini betyder hoprullad. Det är som en orm, säger man, som ligger där nere. Och genom mantran, genom rörelserna, så ska den där energin väckas och börja vandra upp genom kroppen. Och jag kan säga att när det sker, då mår en människa fruktansvärt dåligt. Och det är mycket vanligt tyvärr att de upplever en andlig energi som börjar röra sig uppåt i kroppen. Och det slår ut deras egen förmåga att sköta det här livet. Yoga kallas att döda livet för att leva döden. Och alltihopa handlar om att man ska döda sina mänskliga känslor av glädje, sorg, kärlek, hat. Allt detta ska dödas. För man kan inte födas som Gud om man känner någonting. För om man känner sorg, glädje, hat eller kärlek. Ja, då är man inte någon Gud längre. Därför när du vill vittna för en buddhist, en riktig buddhist, inte en svensk som säger sig vara buddhist, men när du vill vittna för en buddhist, då ska du inte ta Johannes 3:16, du så älskade Gud världen. Nej, aldrig i livet, säger de. Aldrig i livet. En Gud som älskar kan inte vara Gud. Han är bara en vanlig människa. Gud kan man bara bli om man har slutat älska någon, hata någon eller vara glad eller ledsen över någonting. Allt det måste dödas. Och meningen med yoga är att döda allt det. Att döda livet för att leva döden. Så är det. Ja, vi kan ta nästa bild och sen ska vi be Lars komma så får ni få höra något annat här. Ja, då säger man ju så här då. Ja, yoga är inte religiöst, det är inte andligt. Jo, men vad är det här då? Man menar att om man sätter ett finger, något av fingrarna till tummen, mot tummen, då ökar ens intellektuella kapacitet. Man blir en smartare person genom att sitta med pekfingret och tummen ihop eller något annat finger ihop med tummen. Jag har skrivit om det där i den här lilla häftet, så står det om det, vad det betyder. Men vad är det för någonting? Vad är det för vetenskaplig bevis på att det händer någonting med kroppen om man sätter tummen mot pekfingret eller något annat finger? Det är andligt. Det är en andlig historia. Det är byggt på hinduism det här. Men så här sitter de alltså i yogaställningar och tror att de blir smartare genom det där. Vi kan ta en bild till. Kundaliniormen, ja. Vi möter människor med det där inom sig. Och vi har fått se också de blir befriade ifrån det här. Lars, nu tycker jag du ska komma. Nu ska vi ber för Lars. Herre, vi tackar dig att vi får lyfta fram. Du har sagt att vi ska avslöja fiendens metoder. Vi ska inte ta del av det, men vi ska avslöja det. Tack att vi får avslöja tokigheterna han håller på med. Och vi tackar dig, Herre, för Lars. Vi ber att du ska välsigna honom och hans vittnesbörd. I Jesu namn. Amen.
Tack, Herre, för det. Ja, Lars heter jag. Jag kommer från Värmland egentligen. Men jag bor i Stockholm nu. Och jobbar tillsammans med Gertrud. Och jag är ju inte från vetet nu, men jag var länge sedan. Så var jag inne i allt det här som Gertrud pratar om. Och mycket mer än det. Jag har testat det mesta i den där verkligheten som det var då. Och jag ska prata lite om de här olika. Jag fick till mig igår kväll när jag bad över det här att jag skulle prata om det här med. Ja, när vi söker, vi söker andliga kickar. Det är något som vi kan vara på en vad heter det då? Om vi är på en gudstjänst till exempel som inte heller är ren. Vi kan uppleva att wow, här var det starkt. Men det är inte säkert att det är Jesus alltid och helig ande. Så det är så mycket olika saker. Men vi vill uppleva någonting. Det är det som är grejen. Det är därför vi söker. Och ofta söker vi för att vi mår dåligt. Vi vill ha något bättre i livet än det vi har. Och för mig börjar det väl. Jag börjar på att förstå att jag inte mådde bra när jag var 43 år. Då. Förstod, det var något som inte var bra och jag hade inga minnen och sådär som var dåliga, så jag fattade inte varför. Jag gick på många psykologsamtal och sånt, men det var inte något som hjälpte mig. Och så fick jag höra om en kurs i Rosenmetoden, heter det, en typ av massage som man, ja. Så jag tänkte, ja, men det var någon som sa att det där är bra. Ja, så jag gick första kursen. Ja, och det hände saker i mig. Jag började få flashbacks från min barndom som jag hade stängt bort helt och hållet för att det var så traumatiskt. Det visade sig att jag fick under en tid fler och fler sådana här flashbacks. Och det visade sig att jag hade varit sexuellt utnyttjad av både farfar var jag, i 8 år under min barndom. Och då slog det ju kull mig så att jag kunde inte jobba någonting. Jag fattade ingenting. jag hade levt på en lögn, för det här fanns ju inte med då. Så då började jag söka. Och jag fortsatte min utbildning i som Rosenterapeut. Jag gick ut den och det blev ju ett ännu djupare sökande, för att jag mådde ju jättedåligt även om jag höll på med det där. För att det var inte Jesus, men jag hade ju ingen kristen i släkten eller någonting, så att jag hade ingen relation till kristendomen överhuvudtaget. För mamma var ateist och pappa vet jag inte vad han var. Han trodde inte på något i alla fall. Ja, och så gick jag in och sökte. Jag var i Peru till exempel och umgicks med shamaner där. Så vi höll på med hästkraft och allt vad det höll på med. Och sånt finns ju i hela världen, fast det heter olika saker. I Sverige heter det Noiden. I Lappland, han också höll på med hästkraft. Det finns i alla kulturer. I Afrika så är det häxdoktor. Så då var jag där och då hade jag en jättestark upplevelse på ett tåg där en natt. Och jag trodde att det var Gud som pratade med mig. Det var så starkt så det bara brann i min kropp. Vi satt på det tåget. Och det här var ju mäktigt, men jag visste ju inte vad... Jag hade ju ingen relation med Gud. Jag fattade inte något. Jag trodde ju att det var de andligheterna som var där. För det finns ju mycket onda andar i Peru. Ja. Men så fortsatte jag att söka i olika saker. Och 2001, då var då jag satt som hjärtat sa, det hände något då. När jag mötte Jesus 2001. Där sitter jag på en meditationskurs kan man säga att det var. Och det var just den här Kristusenergin som de pratade om. Men det visste jag inte då, men det var New Age. Så jag var ju där, jag var i Stockholm också, jag bodde där då. Så det var ju bra. Och så sätter vi, och det är tyst. Och jag upplevde ju aldrig att det var tyst i mitt huvud. Det var ständigt en massa som höll på, va? Och så tänkte jag, man var tyst det. Och precis när jag tänker det, då hör jag, Jesus. Nej, sa jag, jag vill inte ha med dig att göra. Så jag sa till honom att han skulle gå därifrån. Ja, så var jag tyst igen. Men så kom det igen, Jesus. Nej, sa jag, var riktigt arg på honom, för han störde mig i min meditation. Ja. Så här efteråt kan det ju verkligen lite roligt att jag var ganska äventyrlig av mig. Men, och sen blev jag tyst igen. Men sen började det. Och då bara Jesus, 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 Jesus i mitt huvud. Va? Det blev bara starkare och starkare. Det Jesus var så starkt så jag kunde inte stå ut med det, va? För det var så högt. Så jag säger, är det du Jesus, säger han. Och då ser jag ögonbrån, där kommer en blixt, precis som åskan, och rakt ner i hjärtat. Och hjärtat börjar på att vibrera, så här. Det skakar hela mig till slut, så att jag höll på att ramla av stolen jag satt på. Och då fattar jag ju, för att jag hade ju lite koll på andlighet, det hade jag ju, men inte på Jesus. Och då fattar jag att här är det nött. Så då sa jag, ja jag förstår, sa jag. Och då började jag bara tvärtyst och stilla allting. Och så kom friden över mig. Det var Guds frid, men det fattade jag inte då. Det var bara att det blev lugnt. Men sen, ja, det hände mer saker den dagen. Men från den dagen, då visste jag, här är sanningen. Men vart sökte jag sanningen då? Jo, i New Age förstås. Jag fortsätter att söka det. Och jag bodde i en liten stad i Sverige då. Och jag hamnade i den svenska kyrkan, det är en liten församling. Och jag berättade om det här, men jag fick ingen hjälp att komma vidare. Utan de tyckte bara att det var häftiga upplevelser och så. Men nu efteråt så kan det vara lite tråkigt att inte jag fick någon hjälp. Det var ingen som sa till mig att sluta med det där. Eller läs Bibeln. Jag läste ju knappt Bibel heller. För jag förstod inte hur jag skulle göra, va. Men sen hamnade jag i Klara kyrka i Stockholm. efter 5 år. Och då träffade jag Hasse Hernberg. Och han fattade ju direkt. Men har du sagt ja till Jesus då? Sa han. Nej, det hade jag inte. Så att, ja, han bad mig till frälsning då efter 5 år. Sen började mitt liv att förändras. För han blir ju som min mentor också. Jag jobbar ju med honom med hemlösa och så där i Klara kyrka. Så, ja, så han tränade upp mig. Men jag hade ju fortfarande mitt bagage. För det var ingen som sa något till mig att jag skulle göra mig av med det där. Så min första kurs, då sa de till mig, åk på LL, sa de. Okej, det var 09. Då åkte jag på min första LL-kurs. Och då var Gertrud var där på K-falla. Och jag gick väl de här 3 grundkurser. Eller, ja. Och så det blev bara mer och mer. Jag förstod att jag måste göra upp med allt det där. Sen när jag började på att få själavård och Gertrud, det var väl 10 kanske, ja, 11, 2010, 2011, något sånt där. Då sa hon till mig, allt det där du har gjort, ja, bara det okulta, skriv upp det. Varje grej, och det var ingen stor förklaring vad det var, utan det var bara varje grej, ja, yoga, kundalini yoga, mindfulness, allt. Det var 3 A4 ark. När jag var klar. Oj. Så vi satte igång och vi hade ganska många träffar innan jag blev fri. Men jag kände aldrig, för varje gång jag avsåg mig och vi bröt banden med lärare och så där. För jag kände aldrig att det blev bättre. Så jag tänkte, varför blir det inte bättre? Ja, vi pratade väl säkert om det. Jag kommer inte ihåg allt. Men när vi kom till sista namnet på listan. Och jag tror att det bara var horoskop eller anden i glaset eller något sånt där. Som vi tycker är ganska enkelt. Men det öppnar upp till mörkret. Det ska ni veta. Det öppnar upp och det måste stängas och be om förlåtelse för att vi har gjort det. För annars är den öppet och det påverkar oss. Ja. Och när vi tog sista där och jag bad förlåtelse för det och vi klippte de där banden. Så började jag känna, jag är fri, sa jag. Du kommer ihåg det, va? Yes, jag är fri. Men jag hade ju en massa sår från barndomen. De var ju inte läkta. För att det är inte någon läkning på de själsliga såren under de här åren. För att det var ju som annat stök i mig. Så där tar det, ja, några år till. Så 15, 16, ja. Då var jag i England också 9 veckor en gång och 10 veckor en gång på LL. Ja. Så nu har han ju kallat mig till tjänst. Att han om de där som är mest sårade. Senast ett år sedan då kallade han mig till att ta hand om män som har varit utsatt för övergrepp. Så jag jobbar en del med det. Och kvinnor också. Men jag brukar ha någon med mig som förbedjare då. Så. Men. Ska se här vad jag skrev här. Jo, jag börjar prata om de här andliga kickarna. Och det är ju lite det vi gör i kristenheten också. Vi vill uppleva något. Men vad jag har upplevt nu senaste åren, det är ju att jag tror att jag har kommit härifrån lite grann och lite ner här i hjärtat. För att jag behöver inte ha de där kickarna. Jag tycker att jag kan sitta hemma med Gud ibland och prata med honom och få veta vad jag ska göra. Det tycker jag är gött. Så, men det är så lång väg härifrån och hit. Jag fattar inte att det ska ta sån tid. Allting går ju för sakta. Ja. Eller, det gör det inte, men Gud har koll när jag har förstått. Ja. Ja, vi pratar på, för att jag har ju höll på med alternativ terapi och olika alternativ medicin, en massa olika saker. zonterapi, akupunktur, allt det där. Det funkar inte, för det är okulta makter bakom. Men många tror inte det. Det finns någon terapeut de kallar för resan också. Man gör en inre resa. Men det är lika okult det också. Och rotsmetoden som jag börjar med, det är ju också det, för att det är manipulation av kroppen. För det var ju när man berör kroppen så kan det väcka upp känslor och minnen. Och det är inte vad Jesus har tänkt sig, för han vill ju att vi ska be till honom och han hjälper oss. Och då blir det en metod, och då är det inte för Jesus. Så det finns bara ett sätt. Det är genom Jesus Kristus. Mm. Och det är han som har satt mig fri från all den här skiten.
Halleluja.
Så Jesus är Herre i mitt liv.
Amen.
Och vill han ha mig så får han ta mig. Jag kan ge upp allt det andra.
Ja.
Det finns inte någon. Jag var ju i Indien också. Var inne i alla dessa olika tempel. Jag var i Dharamsala där Dalai Lama bor och hälsade på honom. Och var i hans tempel och meditera. Och, ja. Ja, så jag har ju varit ute på lite äventyr, kan man säga. Men jag är så glad att de är slut, att jag får gå ett annat äventyr med Jesus.
Ja.
För det är härligt.
Halleluja.
Ja, där är.
Tack Jesus.
Ja. Men alltså, om man har frågor om det här som jag pratar om, så ställ dem gärna. Jag vet inte vad länge ska vi hålla på.
Om du är färdig så kan jag fortsätta.
Ja, färdig, det kan, jag kan hålla på hela natten.
Ja, men vi har dagen imorgon också.
Ja, jag menar det. Ja. Finns det några frågor så?
Ja.
Ja. Nej. Nej. Det gör det inte.
Mm.
Jag upplevde ju i den kyrkan att det fanns ingen helig ande. Vi drack kaffe och hade trevligt. Det gjorde vi, men sen var det ingen mer. Ja, det tror jag också. Ja. Ja. Ja, jag känner det. Jag vet vad som, hur Jesus vill ha det. Jag har lärt mig det. Det är inte bara en känsla. Jag tror att det är Gud som leder mig, för att jag bara känner det. Nej, inte det där. Eller gå inte in där. Nej. Ja, så det va. Det är väl inte poppis. Och gå emot strömmen. Det är motstånd. Men det är det vi måste göra. Och stå upp för det här. Det finns inga kompromisser. Det sa Jesus till mig sista gången han kallade mig till de här grupperna jag ska ha med killar och tjejer som har varit utsatt för övergrepp. Ingen kompromiss med mig, sa han. Så kommer jag att lösa allt det andra. Ungefär så det. Nej. Jag kan inte gå på någon isen med honom. Det går inte. Mm. Ja.
Hur ska man på något sätt börja samtala med någon som vet vad du får om kundalini-yoga?
Ja, du.
Alltså, hur
långt har du? Ja. Ja, det är bara att be för dem, för att gå på dem och säga, du, det där är inte okej. Jag tror inte det funkar så. För att jag kom ju självmant och ville bli fri. Och de som kommer, om någon annan har sagt till dem, nej, man går dit och får hjälp. Och de inte är med på det riktigt. Det funkar inte. För det måste vara en total överlåtelse. Annars så får man inte ut de där jävlarna. Då sitter de kvar. För det måste vara, jag lämnar allt till dig Jesus. Allt. Jag får inte ha nöt kvar. För annars så har de har fästen och de sitter kvar. Jag kan försöka driva ut en demon bara så. Men skrika och ha mig, men det hjälper inte. Jag måste vara löst ifrån de fästena, och jag måste också säga att jag vill bli fri. Jesus, tat, jag vill inte ha det längre. Ja, det är det. Du kan inte göra så mycket. Nej, tyvärr. Helig ande. Det är han vi ska lita på. Och det är ju det också. Vi måste lägga allt dit. Även våran livsstil, allt. Lägg det till korset. Då kommer han att belönas. Yes. Amen.
Ni kan läsa mer om Lars i den här boken. I den här så finns Lars vittnesbörd, en del av det. Det skulle kunna vara långt, långt, långt. Men det är... Här har vi Lars. Så ni kan skaffa den här lilla boken. Och vi ska tala mer om det som står i den här boken imorgon. Då ska vi tala om stegen till befrielse. Jag vill inte hålla er så länge här nu ikväll, men jag vill sluta det här med ett vittnesbörd från en annan som också finns här. Det var också någon som ställde en fråga om alternativ medicin och allt sånt där. Vi ska ta upp det imorgon också. Imorgon ska vi tala om befrielse. Och det första jag kommer att tala om, det är befrielse från oss själva. Det är nummer ett. Och sen befrielse från allt möjligt annat. Men för några år sedan så hade jag ett kvällsmöte någonstans några mil ifrån Uppsala. Och i mötet så sitter det en blond kvinna i 40-årsåldern tillsammans med sin man. Hon har ögonen fulla med tårar. Och hon sa när mötet var slut, jag vill prata med dig, sa hon. Ja, men det gick inte den kvällen, för det var så många som ville prata med mig då. Men jag sa, vi tar det imorgon efter förmiddagsmötet. Så efter förmiddagsmötet så kom hon och hennes man och satte sig ner och berättade. Hon berättade om att hon i 40 års tid hade varit djupt, djupt involverad i New Age. Hon hade gjort sitt hem till ett New Age-center. Men det som plågade henne, det var den här kundaliniormen. Hon hade fått höra att den skulle upp i huvudet. Men hon hade bara fått upp den till skuldrorna. Men hennes liv var förstört. Hon kunde inte sköta ett arbete. Kunde inte sköta sina barn och sitt hem. Hennes hälsa var också bruten. Hon var helt förstörd. Och när hon berättade vad hon hade varit med om. Jag kan bara ta hur det började. Hon föddes i ett dysfunktionellt hem. Hon hade ingen kärlek. Hon hade inget knä att sätta sig i och bli tröstad. Nej, mamman kastade istället ut henne ifrån hemmet när hon var i 12-årsåldern, tror jag det var. Men när hon var 8 år gammal, hon hade en vän, det var en kusin som var lika gammal som hon. Och de där två älskade varandra så mycket. Men de bodde inte på samma plats, så det var sällan de träffades. Men när de träffades, då hade de bara ögon för varandra och de lekte. Och så hade det varit en söndag. De lekte och trivdes tillsammans. Och sen så åkte de var och en till sin hemort. Och så kom tisdag morgonen, eller tisdagen. Och kusinen gick till skolan, det gjorde också Helen. Men på vägen hem så var det en man som följde efter kusinen. Följde ända hem. Hemmet var tomt. Han våldtog henne och han mördade henne. Och lilla Helen fick höra det här på ett brutalt sätt. Att hennes bästa och enda vän hade dött. Det blev världens chock. Det uppstod en, vad ska man säga, en spricka i hennes själ. Dagen därpå fick hon se övernaturliga varelser som följde henne. Och de höll på så i 40 år ungefär. Och nu satt hon där. Hon hade blivit frälst. Men ingen hade kunnat hjälpa henne att bli av med den här ormen. Som hon hade inom sig. Och som plågade henne hela tiden. Och jag sa, Gud hjälp, hjälp. Och jag sa till henne, jag kan inget göra åt det här idag. Men jag kommer igen. Så en vecka senare så åkte jag dit. Och jag sa till pastorn, en underbar kvinnlig pastor, vill du hjälpa mig med Helene? Ja, men jag har aldrig gjort något sånt för. Jag vet inte hur man gör. Nej, men du har den helige ande, eller hur? Ja, det har jag. Okej, sa jag, det räcker. Och så sa hon till den äldste broder att han skulle vara med. Men han sa, nej, men jag har aldrig gjort något sånt här förut. Jag vet inte hur man gör. Nej, men sa jag, du har den helige ande, eller hur? Ja, det har jag. Det räcker, sa jag. Och så vi tre. Vi började en måndag morgon. Ormen reste sig och sa, ha, ni kan inte få ut mig. Ni kommer inte att ha tålamod att få ut mig. Jag hörde inte det, men hon upplevde att ormen sa så. Han var stursk. Ni får inte ut mig. Men dagen därpå åkte han ut. Det var så här att pastorn sa, jag känner mig så förvirrad. Det sa Helene också, jag är också förvirrad. Och ormen var också förvirrad. Och när jag hörde att han var förvirrad, oh, halleluja, då visste jag att nu är han knäckt. Och han åkte ut. Men precis som Lars sa, sen var det mycket sår. Och mycket bagage som hon behövde bli av med. Och det fick vi jobba med i något år. Kanske ett par år eller någonting sånt fick vi jobba med den. När vi träffade henne om och om igen. Och en dag så hade vi, precis som för Lars, tagit det sista. Och idag är hon fri. Hon är glad. Hon är frisk. Själsligen, andligen och kroppsligen. Och hon och hennes man är nu föreståndare för just den församling som jag träffade henne i. Så de bästa medarbetarna, det är de som har gått igenom allt det här. Och som har blivit fria. Lars förstår precis vad folk har gått igenom. Hon förstår precis vad folk har gått igenom. Och det är så skönt att ha någon sådan med. När vi jobbar med massa människor. Unga som äldre. Som har varit insyltade i allt det här. Att ha någon som vet hur de känner det. Vad de har gått igenom. Och som kan vittna om att det finns befrielse från det här. Det är underbart. Jag ska inte ta fler bilder ikväll. Vi får se vad vi gör imorgon. Men imorgon klockan 4 och klockan 6 så träffas vi igen. Och då ska vi lära oss lite mer av hur gör man. Hur gör man för att befria en människa som har hamnat i det här. För det finns frihet att få. Och det är så många, så många, så många som inte vet vart de ska gå. Som hamnar på psyket, som tar livet av sig. Därför att det inte finns någon som berättar. Och jag tänkte nu idag i New Age-mässan här. Att det samlas så mycket folk på sådana ställen. Och söker svar på sina frågor. Som söker hjälp för sina problem. Det är för att vi kristna har inte berättat om vad Jesus kan göra. Oj, man skulle kunna hålla på en hel dag här och berätta om under Gud har gjort. Han gör under. Han bryr sig om allting. Allting. Och vi behöver berätta. Vi ska bara berätta vad Jesus har gjort i våra liv. Så att de får hopp. Att det finns någon som kan hjälpa oss. Och så får vi öva oss och träna oss i att hjälpa människor. Att åtminstone ge första hjälpen. Ett litet salvekvick, ni vet. Eller berätta, den och den kan ni vända er till. Jag hoppas det finns människor här som ni kan vända er till. Ja, jag tror det faktiskt. Så ni behöver inte skicka alla till Stockholm, för vi har nog ändå faktiskt. Ska vi be. Herre Jesus, tack att du finns. Tack att du har svar på alla frågor. Du har sagt, min frid ger jag er, inte ger jag er den som världen ger. Tack att du ger den allra djupaste, underbaraste frid utan någon egen motprestation ifrån oss, av bara underbar nåd. Herre, jag tackar dig för Lars. Tackar dig att du mötte honom på det där kufiska stället där han satt och skulle meditera, och så kom du och mötte honom. Tackar dig för Helene och för hennes vittnesbörd som vi har här i boken. Herre, jag tackar dig för dem och för alla andra som har blivit fria ifrån det som har plågat dem. Herre, tack att du ska välsigna var och en som är här ikväll. Tack att du vill använda oss på olika sätt. Inte alla kanske ska börja kasta ut demoner, men vi kan alla visa kärlek. Vi kan alla tala om vem som kan hjälpa dem, Herre. Herre Jesus, Jag ber att du ska välsigna det som har såtts ut här ikväll. Vi ber att du ska välsigna morgondagen. Jag välsignar alla som kommer då. Och att vi ska som lärjungar, Herre, som dina lärjungar, lära oss hur vi kan samarbeta med dig, den helige ande, för att sätta människor fria. Och vi prisar dig. Välsigna församlingen här. Välsigna pastorn. Välsigna ledarskapet. Herre, du ska ge dem välsignelse för att vi fick komma in här, Gud. För att de vågade släppa fram det här budskapet. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen.